Guds frid och välkommen till GF-podden. Jag ska skada igen. Guds frid och välkommen till GF-podden igen. Vi håller på med vår sommarserie här på GF-podden. Och nu har vi kommit fram till det sista avsnittet där vi ska behandla den sjätte bönen och inleda oss icke i frestelse. Och sjunde bönen, utan fräls oss ifrån ondo, och sen avslutningen, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Idag så har jag med mig Lennart Alvik. Välkommen.
Tack ska du ha.
Lennart, vad kommer du att tänka på när det gäller bönen och inled oss icke i frestelse?
Vi har talat tidigare om att de här bönerna hör ihop i Fader vår. Och det här hör ju egentligen ganska nära ihop med den här tidigare förra bönen som vi talade om i förra avsnittet, alltså om bönen om förlåtelse. På det sättet att här ber vi om liksom räddning och befrielse i frestelsens stund, alltså i frestelse till att falla i synd, falla i otro och så vidare. Så att det här, här ser vi igen hur det här bönen hör ihop, hela Fader vår.
Och när jag tänker på den här bönen så kommer jag tänka på det här Jesu ord i Getsemane till sina lärjungar. Där han säger, vaka och be så att ni inte kommer i frestelse. Och det här tror jag nog är kännetecknande kanske för många, att indera kan det vara så att vi har glömt att be före vi har startat dagen. Vi har glömt att lämna dagen i Guds händer, att han skulle bevara oss från allt ont som kan komma. Alla frestelser och allting som kan börja locka oss till att dra oss bort från Gud. Å andra sidan så kan det också vara så att vi har ändå har vi fallit för frestelserna. Vi har en svaghet i oss att falla för de här frestelserna. Så vi behöver nog be att Gud ska bevara oss från de här frestelserna och vara vaksamma på att i vilken stund som helst så kan det komma en frestelse. Att vi ska då vara beredda att be Gud att bevara oss från det här. Och att frestelsen skulle vika i Jesu namn.
Det finns ju några viktiga bibelställen till en det som du nämnde som talar om frestelse och som lite berättar om vad det handlar om. Och ett av dem är från Jakobsbrevets första kapitel. Jag läser här verserna 13 och 14. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Sen fortsätter den i vers 15. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Alltså här säger Jakob tydligt att det är inte Gud som frestar, utan det är det egna begäret som lockar till synd. Alltså vår det här egna syndafördärvade natur. Så när vi ber här, inled oss inte i frestelse, så liksom, handlar det inte om att Gud vanligen liksom frestar oss. Det är inte Gud som frestar, utan det är vårt eget begär. Det säger Jakob. Det som den här bönen handlar om när vi ber om att inled oss inte i frestelse, så det är att vi ber att vi inte skulle hamna i sådana frestelser eller prövningar som vi inte klarar av eller uthärdar. Det vill säga, vi ber om att Gud ska bevara oss och bereda en utväg när vi möter olika svårigheter i livet. Och det är också, det kan vi behöva säga här, att i Bibeln så det finns ett ord för frestelse och prövning. Och det är ganska intressant, det är ett och samma ord i Bibeln. Men i svenska så har vi två olika ord. Och i Bibeln så talas det om att Gud prövar. Gud prövar för att vi ska bli uthålliga i vår tro. Det talar Jakob om här också i samma kapitel. Hur den här prövningen leder till uthållighet. Och då, så att vi till sist får livets krona, alltså får gå in i det eviga livet. Men den här frestelsen, den kommer inte från Gud. Alltså frestelsen till synd, den kommer inte från Gud.
Mm. Den kommer ju ursprungligen från den onde. Och det ser vi ju i syndafallsberättelsen. Så, men från och med syndafallet då, så har vi ju den här synden som bor i oss. Som vi talade i tidigare avsnittet också. Att Paulus som talar om att synden som bor i hans kött. Mm. Som driver honom till synd. Och som vill allt annat än Guds vilja. Man brukar tala om att, speciellt när det gäller frestelserna, så i Luthers kontext så talar man att vi har tre fiender. Världen, djävulen och vårt eget kött. Och jag har funderat på det här att när det gäller Jesus så kan man ju fundera, vad hade han för fiender? Så då var det ju världen och djävulen. Mm. För när vi har liksom i vårt kött, vår gamla människa, så har vi en del som säger ja till synden. Som säger att det här är bra. Det här ska jag göra. Men Jesus hade inte den här delen som sa ja till synden. Utan han kände syndens stora tryck på sig. Han hade liksom, och Gud begränsade inte frestelsen när det gällde Jesus. Utan den kom helt och fullt på Jesus. Så han kände av syndens stora tryck på sig. Men han hade inte den här delen i köttet som sa ja till synden. Utan han kämpade emot den. Så därför så tror jag att vi behöver också komma ihåg att vi har den här delen som precis som Jakob nämnde, att den här vårt eget kött som som vill ont.
Mm.
Samtidigt har vi också den här nya delen som vill gott, som är född av Gud och hans ande.
Mm. När du talar om Jesus och hur han har de här fienderna, så kommer jag att tänka på det här fantastiska bibelordet i Hebreerbrevet, som påminner oss om hur Jesus också har varit frestad. Alltså Jesus, han som har lärt oss den här bönen, så han vet vad det är att vara frestad. I Hebreerbrevets fjärde kapitel så står det ju att vi har inte en överstepräst, alltså Jesus, som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Och det här är någonting som är en stor tröst för oss människor som är frestade och möter svårigheter. Att vi har en frälsare, broder Jesus Kristus, som har varit frestad liksom oss. Fast, men han har inte fallit, han var utan synd. Men han vet vad det är att vara frestad.
Mm. Jag har någon gång tänkt på det här, och det är någon som har sagt också att när det gäller frestelserna, så då, när det gäller oss människor, så begränsar Gud hur mycket vi kan uthärda. Men när det gäller Jesus, så hela liksom allt, hela frestelsens stora tyngd kom på honom. Jag tror att han förklarar också det här med att det är att tänka sig som att hålla upp en tung sten. Och till sist så blir den ju så tung så att man har så svårt att bära den. På det sättet förklarar han att så var frestelsen också på Jesus. Att den var så tung så att han knappt kunde bära den. och något sånt tyngd så har inte vi människor fått uppleva på samma sätt som Jesus har fått.
Ett bibelord som just talar om det här, det som du säger att den här frestelsen är begränsad, att Gud faktiskt så att säga hör den här bönen och begränsar den, så har vi i första Korintherbrevets 10:e kapitel. Där skriver Paulus så här att därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Just det här, Gud tillåter inte att ni frestas över er förmåga och att han ger en utväg. Mm. Och det är just det här som vi ber om i den här bönen, att frestelsen, att Gud skulle det här, så att hindra den, att den inte blir för stor och att vi skulle ha en utväg att fly undan den.
Mm. Det här är ett fantastiskt bibelställe, att veta att Gud verkligen begränsar frestelsen. Och det tror jag inte vi tänker på så ofta, att Gud verkligen beskyddar oss från det onda. Och det är ju det han gör också, att han med den här bönen så ber vi ju Gud om kraft att stå emot frestelserna.
Mm.
Och att vi med hans hjälp ska vinna segern och bevara sig i tron ända till dess vi kommer får komma till himlen.
Mm.
Och en sak som jag tänkte på när det gäller Jesus, så kan man ju kanske göra några nedslag innan Jesus blir frestad. Det finns ju i evangelierna till exempel, han blir frestad av djävulen i öknen. Och han utstår där frestelsen. Sen så står det att djävulen lämnar honom för tid. Men sen så kommer djävulen också genom Petrus.
Mm.
Genom hans bästa vän kommer han och frestar och säger att Gud, låt inte det där hända dig, när han talar om sitt lidande. Och sen också så kommer han genom att lärjungarna lämnar honom ensam. Han hamnar och tar den här striden alldeles själv. Och också på korset, när han liksom där lider, så säger de att om han är Guds son så ska han stiga ner från korset så att vi tror på honom. Så att där är några nedslag hur Jesus blir frestad och håller prövningen och dör för oss. Han hamnar och dör för att vi skulle kunna ha liv i honom. Så jag tror det ibland kan vara bra att också ta konkreta exempel hur Jesus blir frestad men övervinner frestelserna. För att vi sen ska se att Jesus är den som har segrat över alla frestelser och det onda.
Och här hos Jesus sett att det här bemöta det här frestelsen, så har vi också ett exempel och förebild för oss att vad vi kan göra när vi möter frestelser. Och det, allra tydligast ser vi det här i Matteus 4, just där han blir frestad i öknen av djävulen. Så på varenda frestelse svarar Jesus med bibelord. Det gör också för övrigt djävulen, han kommer med bibelord och försöka pröva Jesus. Alltså han använder Bibeln på fel sätt. Han tar lösryckta citat ur Bibeln och försöker få Jesus på fall. Det gör alltså den onde. Men Jesus svarar med Guds ord. Och det tror jag att det är viktigt för oss kristna idag när vi kämpar i olika frestelser. Vi känner oss frestade. Då har vi Guds ord till vår hjälp. Det är en stor skatt och ett svärd, talar Paulus om.
Mm.
Guds ord. Och det får vi använda och ta oss till och läsa när vi är i frestelsens stund. För Guds ord är levande och verksamt. Och dessutom förstås bönen som vi nu talar om. Att vi ber och läser Guds ord när vi är frestade.
Så är det. Och Herren försvarar verkligen vårt liv också genom ordet. Och ett saltarord som är till tröst för oss, åtminstone för mig, så är Saltaren 27, därifrån verserna 1-2. Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och mina fiender, då ska de själva snava falla. Och i vers 3, om en här bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Så att man får känna sig trygg i att när man ber Gud om att han ska bevara från frestelsen, så har han makt att göra det. Han vill att vi ska bli frälsta. Han vill att vi ska bevara sitt tron. Och han kan också höra oss när vi ropar på hans hjälp och förbarma sig över oss. Och då står det i Saltaren 30 att du förvandlade min klagan till dans, du lossade min sorg direkt och klädde mig i glädje. Att när Gud svarar på våra böner om räddning, så får vi glädjas att han har bevarat oss och tagit hand om oss.
Hörde du med den här sjunde bönen? Utan fräls oss ifrån ondo. På vilket sätt hör den här ihop med det som vi nu har talat om? Eller hör det alls ihop?
Nå, helt klart hör det ihop. När det gäller hela bönen så är den en helhet. Och när vi läser Psaltarpsalmerna så märker vi att de här temana så går väldigt långt ihop med varandra.
Mm.
Att till exempel att vi blir frälst ifrån ondo så är ju också att vi inte blir inledda i frestelse.
Mm.
Det är ju i princip samma sak. Men samtidigt kan det ju också vara allt ont som händer. Allt som djävulen vill komma med, både till kropp och själ, så ber vi ju att Gud ska bevara oss.
Mm.
Och i andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel så står det så här: men Herren är trofast, han ska styrka er och skydda er från den onde. Gud vill skydda oss från den onde. Så egentligen ber vi den här bönen, fräls oss ifrån ondo, att Gud ska frälsa oss från allt det onda här i tiden. Men sen också att vi ska bli tagen hem till himlen, där vad vi ska bli befriade från allt ont.
Mm.
Allt det onda som bor i oss, som vi talar om, synden som bor i oss. Allt det onda ska vi en gång slippa.
Mm.
Och tänk vilken glädje det då ska vara att prisa Gud. När man inte har den här gamla delen som bara vill det onda och som säger nej till Gud.
Mm.
Då får man bara tacka och säga ja och amen.
Mm.
Att Gud har bevarat oss från allt det onda och han har lett oss till sin himmel.
Mm. Det finns i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel så finns det en vers som på många sätt påminner om Fader vår bönens avslutning. Jag ska läsa den så får du, Kevin, höra hur mycket den liknar Fader vår bönen. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.
Mm.
Och här kommer fram just det som du sa, att sist och slutligen så handlar det om att bli räddad och frälst in i evigheten.
Mm.
Att här så kallar det sig för att frälsa mig till sitt himmelska rike. Sen tänker jag också att den här bönen om att bli frälst från ondo eller det onda, eller den onde, hur man nu översätter det här, förstår det. Det säger också någonting om vår tro till Gud och vad han kan göra. För det första så handlar det om att vi lämnar allt i Guds hand. Han kan frälsa mig, han kan rädda mig. Och för det andra så säger det också att jag tror att han har makt att göra det. Och vill göra det. Och för det tredje så säger det också att han har makt över det onda.
Mm.
Det säger någonting om Guds allmakt. Att det är till honom vi ska fly. Det är från honom vi kan vänta räddning ifrån det onda.
Mm. Ja, för den onde, han är ju stark. Det kan man ju bara konstatera när vi läser Bibeln. Att han går omkring som ett rytande lejon och väntar efter någon att få sluka. Står det bland annat i första Petrusbrevets femte kapitel. Men där ska vi komma ihåg att Gud är starkare än den onde. Som du sa. Och vi ska be mot den här huvudfienden, den onde. För att om inte Gud skulle beskydda oss mot den onde, så skulle vi inte vara säkra. Vi skulle inte klara oss. Utan han skulle kunna få oss på fall väldigt lätt. Men när Gud bevarar oss, så får vi vara säkra på att han tar hand om oss, så att inte vi behöver vara bekymrade om att kommer den onde att få mig till sist. Istället får vi lita på att Gud tar hand om mig. Gud får mig till sist. Han tar hem mig till sist. En sak som jag tänkte att man kan nämna om den här bönen är ju att den är på ett sätt en sammanfattning av hela Fader vår bönen. Förlåter säger i katechesen att käre Fader, hjälp oss så att vi befrias från allt ont. Jag menar att det är liksom sammanfattningen av hela bönen. Han säger att bönen är sist i ordningen för att om vi ska bli bevarade från allt ont måste först hans namn hållas heligt bland oss, hans rike komma och hans vilja ske. Först därefter kan vi räddas från allt som gör oss ont och är skadligt för oss. Så vi ser där att det viktigaste är inte att vi bara liksom sätter och ber oss bevara mig från allt ont, men jag vill inte ha någonting med det att göra, Gud. Utan det handlar om att Gud vill att hans namn ska hållas heligt, hans rike ska komma, hans vilja ska ske med oss. Så där ser vi då att det här är Guds sätt att bevara oss från det onda. När vi läser hans ord och tar del av det, när vi ber om att han ska låta sin vilja ske med oss, sin goda frälsarvilja, och allt det här som han ger oss. Så på många sätt så är det en sammanfattning av bönen, och utan fräls oss ifrån ondo.
Och jag tänker också att man, som en fortsättning på det här som du sa, Kevin, så tänker jag att det här, det som framkommer tidigt i bönen, att vi ber till vår himmelske fader, som också är allsmäktig Gud. Så just den sanningen är det som så att säga ligger bakom allt det här, hela bönen. Att när vi har nu sett på de här olika böneämnena som framkommer i Fader vår bönen, så bygger det allihop på det att vi har en god fader i himmelen som vill oss väl, och den här gode fadern är allsmäktig Gud som kan göra allt det han vill. Så att han har makt och vilja att ge oss det goda, han har makt och vilja att hans vilja och rike ska komma, han vill förlåta våra synder, han vill rädda oss från det onda och hjälpa oss undan frestelserna. Så att för mig, när jag tänker på bönen Fader vår, och jag ska försöka sammanfatta att vad handlar det om, så är det just det här att det, bönen Fader vår är en förtröstan på den himmelske fadern och att han vill ge det goda till mig som kristen.
Avslutningen till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Så förklarar jag också lite av det här som du nämnde om. Att hans makt, det är hans makt att bevara oss. Och den här, varifrån kommer den här tillägget, Lennart?
Ja, den finns ju inte i Matteus evangeliet, om vi ser i våra biblar. Så den hör troligen då inte den här ursprungligen till den bön som Jesus lämnar över. Men väldigt tidigt så börjar man avsluta den här bönen med en sån här lovprisning då, till Gud för hans allmakt och riket och makten och härligheten. Och det här var inte ovanligt sätt att så här brukar man slutade man böner. Både i, om vi ser i gamla testamentets tid, men också den här tidiga urkyrkan. Men det bibelläsare har sett att det finns i den här avslutningen flera paralleller till första krönikeboken. Där just det här orden riket, makten och härligheten finns. Så att det är så, det är på det sättet bibliskt material som man har som lagt i slutet av Fader vår bönen.
Mm.
Så mycket vet jag om den här avslutningen. Kanske du har någonting du kan tillägga.
No, jag tänkte på ett bibelord som också uttrycker det här. Så just från Saltaren 113, verserna 4-5, så står det så här. Herren är upphöjd över alla folk. Hans ära når över himlen. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt?
Mm.
Så där på något sätt kommer det ju också att Herren är upphöjd. Ja, han är makten. Herrens ära når över himlen. Och vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt? Alltså, han är makten.
Mm.
Han tronar över allting.
Mm.
Så där ser vi ju att han verkligen har all makt.
Mm. Precis, och det här talar om Guds rike eller himmelriket och Guds makt, all makt och Guds härlighet. Det finns ju genom hela Bibeln egentligen. Så det är ju inte på något sätt... Man kanske kan säga att det är en sammanfattning av det här bibliska materialet och hur Bibeln talar om Gud.
Mm. Och kanske också på ett sätt en sammanfattning av bönen.
Mm.
Eller att man liten till att det blir besvarat. Och det är ju det också man ser i det här amen.
Mm.
Som betyder att det är sant och visst.
Mm.
Så allt man har bett i bönen Fader vår är sant och visst. Vi kan lita på det. För det är Jesus som har lärt oss det. Han har liksom på något sätt lagt det i vår mun som lärjungar till honom.
Mm.
Som du sa, det är en lärjunges bön. Vi får förlita oss på att det här är hans vilja. Han vill att vi ska ha alla de här sakerna som vi ber om.
Mm.
Så vi får vara säkra på att han hör oss när vi ber den här bönen.
Mm. Så det som du säger alltså, att när vi säger amen, så säger vi egentligen att så här är det, så här tror jag att det här är, jag är absolut säker på det här.
Mm.
Jag tror det här. Det är inte något här som kanske. Vi ber och så säger vi kanske. Utan det är tvärtom.
Mm.
Så här är det.
Så det är egentligen är det ju en ganska stor sak att säga amen efter en bön.
Mm.
Eftersom man säger att det här är sant och visst.
Ja. Ja.
Så att man borde kanske vara lite mer vaksam när vad man ber. Men Gud svarar ju nog oss. Han är ju allt det godas fader som vi har redan sagt många gånger.
Mm.
Vi kan avsluta med ett citat här från Jakobsbrevet, från första kapitlet. Allt det goda vi får, och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Så att han ger oss alla goda gåvor, och det är det som han vill visa i bönen Fader vår, att det är han som ger dem.
Amen.
Amen. Så ni kan under den här kommande veckan kan ni fundera på när ni läser i Bibeln att hur Gud bevarar undan frestelserna och hur han frälser oss från allt det onda och tar oss in i sitt rike. Så det får ni fundera på när ni läser i Bibeln. Och vi ska avsluta hela Fader vår-serien med att innesluta oss i Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.